Solförmörkelsedagen och andra noveller av Selma Lagerlöf. Uppläsare Anita König.
Solförmörkelsedagen. Det var Stina från Buåsen och Lina från Fåglasången och Kajsa i Lillmyra och Maja från Storhöjda och Beda i Finnmörkret och Elin, den nya hustrun på det gamla soldatbostället, och ett par tre andra gummor. De bodde allesammans längst borta i socknen, nedanför Storhöjden, i en trakt som var så stenbunden och oländig att ingen av de stora gårdsägarna hade brytt sig om att lägga vantarna på den. En av dem hade sin stuga liggande på en kal berghäll. En annan hade fått den uppsatt i kanten av en myr. En tredje hade den stående högst uppe på en backe som var så brant att det var ett riktigt arbete att komma upp till den. Och om någon av de andra hade fått sin koja rest på gynnsam grund så kunde man vara viss om att den till gengäld låg så tätt under berget att det skymde bort solen allt ifrån höstmarknaden ända till Marie bebådelsedag. Allihop hade de odlat upp ett litet potatisland åt sig tätt invid stugan. Och detta hade vållat stort besvär, för visserligen var det sant att det fanns många slags jordmån där under berget, men det var också sant att alla täpporna var svåra att göra fruktbärande. Somliga hade måst plocka bort så mycket sten ur sin åker att den kunde ha räckt till att resa en herrgårdslagård. Andra hade fått gräva diken så djupa att de kunde ha dukt till gravar. Andra hade fått bära ihop myllan säck för säck och breda ut den på kala berget. De som hade det bäst hade jämt och samt att kämpa med tistel och molla som sköt upp med en kraft och en riklighet som om de trodde att hela potatislandet var i ordning ställt bara för dem. Alla gummorna satt ensamma i sina stugor så lång dagen var. För också om de hade en man så gick han var morgon bort på arbete. Och deras barn gick till skolan. Några var gamla med vuxna barn, men dessa var resta till Amerika. Andra hade småbarn, och de stannade nog hemma i stugan hela dagen, men de kunde man ju inte räkna som sällskap. Så ensamma som de satt i sina stugor var det nästan nödvändigt för dem att råkas någon gång vid ett par koppar kaffe. Inte för att de kom särdeles väl överens eller hade någon synnerligen stor kärlek till varandra, men somliga av dem tyckte om att hålla reda på vad de andra sysslade med, och somliga blev tungsinta där de satt under berget om de inte fick råka människor. Och några behövde ge sitt hjärta luft och tala om det sista Amerikabrevet. Och andra var språksamma och skämtsamma av naturen och längtade efter tillfälle att få användning för så stora och goda Guds gåvor. Det var inte heller någon svårighet att ställa till med ett kaffekalas. Kaffekokare och koppar hade de allesammans. Grädde kunde man få köpa på herrgården om man inte själv råkade ha en ko att mjölka. Småbröd gick det an att få hem med mejeriskjutsen från bagaren i municipalsamhället. Och lanthandlare som sålde kaffe och socker fanns det överallt. Nej, att ställa till med kaffekalas, det var det lättaste man kunde tänka sig. Men vad som var svårt, det var att finna en anledning. För allihop, både Stina från Buåsen och Lina från Fåglasången och Kajsa i Lillmyra och Maja från Storhöjda och Beda i Finnmörkret och Elin, den nya hustrun på det gamla soldatbostället, och de två eller tre andra gummorna var eniga om att mitt i blanka vardagslivet gick det inte annat fira kaffekalas. Om man bar sig så vårdslöst åt med tiden som är det dyra som aldrig kommer tillbaka, så kunde man få dåligt namn om sig. Och likaledes var de alla av den meningen att det var omöjligt att hålla kafferep på söndagarna eller de stora helgdagarna. För då hade de gifta man och barn hemma så att de hade sällskap tillräckligt. Och de andra ville gå till kyrkan eller bönhuset. Och en del ville gå på besök till släktingar. Och några ville ha det dyrstilla i stugan hela dagen för att de riktigt skulle känna att det var helg. Men desto mer noga fick man ta vara på alla andra anledningar. De flesta höll kaffebjudningar.